Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej kära vänner och varmt välkomna till Pappapodden. Jag är sjuk, jag är så jävla ledsen över det.
Ja, jag med, för att du och jag skulle spela in podden. Ja, förlåt, du och jag skulle spela in podden nu.
Du är inte sjuk, du är ledsen över att jag är sjuk.
Ja, alltså jag är lika del ledsen för din skull, men mest ledsen för min egen skull. För att du och jag hade ju en dejt här. Vi skulle spela in podden och sen skulle vi träffas i... Sen skulle vi basta i Tantobastun, vedeldat. Och liksom det är så här ruggig dag, gråmulen, slutet på oktober, ganska kallt ute, och det hade varit så perfekt med lite bastu.
Ja, det är helt brutalt kallt. Det är ju, det här som är nu är ju mer liksom januariväder än oktoberväder.
Nej, jag skulle säga
2-3 plusgrader.
Jag skulle säga att det här, jag tycker januari februari brukar ju vara lite mer åt minushållet. Det här tycker jag är mer typ julaftonväder.
Ja, kanske. Ja, ja det stämmer väl. Men för jag menar november, min mamma har sålt in det så bra till mig, för hon, alltså jag tycker november är egentligen helt hemskt. Alla liksom vackra färger är borta och det är nakna trädgrenar och det är riktigt mörkt och man vet att det ska vara mörkt länge till. Men hon har sålt in novembers mjölkighet.
Ja.
Att det är liksom lite milt och mjölkigt, och så kanske det inte var förr, men liksom de senaste åren det var så där, du vet, 8 grader och mjölkigt.
Ja, fast milt,
en tät dimma.
Jag tänker, även om det kanske är rätt, så är det väl så att min biologiska temperatur, termometer, tycker ju fortfarande att det är lite ruggigt och kallt i november. Men däremot så är ju november är ju grytor, det blir mörkt. Man har ännu inte riktigt hunnit tröttna på att det är mörkt hela tiden, utan det är liksom fortfarande lite så här, tycker jag, mysigt att tända massa ljus. Och jag gjorde kalops i helgen och den blev så jävla god med så här potatis, och man bara äter gryta och har tända ljus och liksom bara boar in sig lite. Det tycker jag, det finns något i det alltså.
Jag tror aldrig att jag någonsin liksom välkomnar mörkret.
Gör inte?
Jag tycker alltid bara att det är sorgligt.
Du måste omfamna mörkret.
Ja, men det är också så jävla, jävla sorgligt med...
Du gillar inte, du, det är inte dig som Leonard Cohen sjunger till i, om det är näst sista eller sista skivan. Du vet, han spelade in två skivor innan han dog för att han hade blivit blåst av en manager, för han hade egentligen lagt av. Mm. Och så spelade han in två plattor och hitten, eller vad man säger, den heter ju You Want It Darker, We Kill The Light. Det är inte dig han sjunger till då.
Nej, jag gillar verkligen att ha det ljust både in och ute, men också så är det så att när innan jag fick ett småbarn så har jag kunnat liksom ignorera vädret lite mer. Alltså, dels så är det så jävla bra för att jag håller på med löpning. Då utsätter man sig för vädret, men man lurar systemet genom att man är ju liksom alltid varm och blöt. Så det spelar inte så stor roll vad det är för väder utan när man väl kommer igång. Och sen de stora barnen, de verkar inte heller bry sig om väder. De går ju med tunna kläder och sånt där. Förut så brydde man sig, var orolig och såg framför sig hur de skulle frysa om fingertopparna. Och så där. Men nu liksom litar på att de löser det.
Men de är inte ute heller. Alltså, det är ju så här,
menar, nej, de är väl inte det. Man, nej, precis.
Jag tänker Iris åker tunnelbanan eller vad hon gör till skolan. Sen går in och sen är hon i skolan. Det är ju skillnad om man... Där jag kommer ihåg från liksom, tonåren när man frös. Det var just den här fredagkvällar när man bara drev runt ute typ. Och hade tunna kläder.
Nej, hon är nog inte ute så mycket. Och samma gäller säkert förut. Det är så jävla, jävla skönt att... Apropå det här du pratade om förra veckan,
innan du säger det, innan du drar det, så måste du avsluta, för jag avbröt dig för du sa någonting om natten, om din förkylning.
Ja, nej, det var inte så viktigt. Alltså bara att jag kände liksom så här, är det här en ond dröm eller håller jag verkligen på att bli sjuk? Och det, alltså, det är verkligen inget dramatiskt, det är bara en förkylning, men det är tråkigt för jag kan inte träna så här. Men det är så skönt när man slutar bry sig om barnens eventuella frusna fingertoppar. Ja. Alltså där man blir då, går från att vara ett med sina barn till att de är, som du pratade om förra veckan, jag kommer återkomma till det sen också, men att de är liksom frikopplade individer, så att jag bryr mig inte. Så därför har jag liksom kunnat så här vara väldigt obrydd inför vädret. Men om man har ett småbarn så blir det ju annorlunda. Det var så fruktansvärt, fruktansvärt sorgligt första gången som jag satte på vantar och mössa på Adrian.
Just det.
Och det var ju sent, men det var väl liksom i slutet av september, vid månadsskiftet. Mm. För jag insåg då att, ja, dels så var det så att jag visste inte hur det skulle gå, för att han som brukar älska att vara ute hatade att vara ute.
Just det.
Så han tyckte det var det värsta någonsin. Han har vansinn nu, så det var okej. Men det jag insåg då var att nu ska han ha vantar i oktober, november, december, januari, februari, mars, april. Mm. 7 månader. Och sen kanske i maj också. För även maj kan det ju vara liksom vantväder på förmiddagen, morgonen i alla fall. Så liksom, det har jag liksom inte ens tänkt på.
Nej, det skulle du fan ha tänkt här, på innan du liksom la din säd i.
Ja, verkligen. Men jag tänker på personalen. Alltså stackars en kvinna som jobbar, som heter Shagufa, som var, jag kommer från Afghanistan och tyvärr så var det inget bra land, men det var bättre väder. Alltså personalen, det är ju ett arbetsmiljöproblem. Alltså de tycker inte så här, gud vad, alltså de är verkligen inte ur och skuriga, utan man märker att det är liksom så här, deras arbetsmiljö går åt helvete. Och sen så kommer det vara åt helvete 7 månader.
Men det är ju det, du vet, klassiska, det, barn som... det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen, är ju det gamla uttrycket. Ja. Och det är ju samma grej då. Det man förlorar i värme och brist på, alltså, och att man slipper vantar och massa varma kläder, det tar man igen på demokrati, yttrandefrihet och kvinnors liksom rättigheter på ett annat sätt i Sverige än vad i Afghanistan.
Ja, men så kan man ju tänka att Afghanistan under den perioden då var liksom hyfsat schysst på båda sätt.
Ja, just det.
Och sen så blev det ju värre.
Men det kan ju vara väldigt som... kallt i Afghanistan också, uppe i bergen.
Ja, men jag sa det till henne, att det finns ju precis, det minns mig från Afghanistan-kriget, att det är liksom minusgrader och
jag älskar att du sa
skäggiga män som gömmer sig. Jag sa, fan, det är ju askar, vad fan snackar de? Hon pratade om att de har, jag tror hon sa att de har 5 årstider. Jag minns inte. Nej. Men i alla fall så är det ju så att det är en sån otrolig persedel- och klädångest hela tiden. Mm. Häromdagen så kom jag på så här, okej, vänta, jag har lämnat honom i gummistövlar. Det var ju jättebra för det var regnigt. Men fan, det är ju 3 grader som man på gummistövlar. Det är ju fan det kallaste som finns överhuvudtaget. Mm. Ofodrade gummistövlar.
Ja, det är vidrigt.
Vad tänker jag på? Hur har han det där borta liksom? Och idag å andra sidan så satte jag på honom gummistövlar men ett par tjocka, tjocka, härliga merinosockar.
Mm.
Men då behövde jag tänka på att så här, jag tar med mig ett par tunna pluppstrumpor och berättar för personalen att jag lägger dem så han inte halkar omkring inne. Så jag var dels orolig för att han skulle halka mycket inne med sina tjocka, fluffiga merinostrumpor. Men sen också så tänker jag på, går jag och tänker på att de, tänk om de så här hasar ner i stöven.
Mm.
Vad obehaglig känsla det är när man har en nerhasad strumpa i stöven. Man minns det från barndomen. Och så tänker jag på personalen, alla så här barn som gråter och det är så svårt att veta då så här, saknar den sin förälder?
Mm.
Håller den på att bli sjuk?
Mm.
Eller har den bara någon konstig liksom klädgrej som skaver, som är lite, lite obekväm?
Ja.
Så att klädångesten är real. Alltså jag har liksom i detta nu en pojke som går omkring på en gård och kanske är kall eller liksom har något skav någonstans. Det är hemskt.
Det är också roligt. Är kanske kall eller har något skav någonstans.
Ja, eller både och. Ja. Eller du vet, ha blöta vantar. För det är också en avvägning. Jag har ju på honom än så länge ull, tunna ulltumvantar.
Just det.
Som ju blir blöta om han håller på med vattenpöl och sånt där. Men det är för att slippa liksom tjocka grejer som gör att han inte kan hänga i räcken eller kasta bollar och sådär.
Det är en balansgång, det där.
Ja, det är det. Ja. Det är det verkligen. Så jag känner mig inte på något sätt frånkopplad från honom. Utan i allra högsta grad ihopkopplad.
Får jag följa upp lite? Jag vet inte om du minns det, men jag berättade om min kompis. Han hade ju ghostat en tjej som han hade matchat med på Tinder. Och de hade haft en dejt. Och sen så hade hon hört av sig. Och sen så hade han bara struntat i att höra av sig. Och sen så visade det sig att de hade barn på samma dagis. Märkte han då när han lämnade senare än han brukar. Och sen så sågs de. Och då och pratade. Och då hade ju hon direkt börjat texta igen. Varpå han fortsatte med sin ghosting. För att det finns ju liksom inte så mycket att säga. Alltså det, jag vet inte. Det här är ju en grej i den här Tinder-världen. Men jag vet inte om du har lyssnat någonting på den här podden som Malena Ivarsson har tillsammans med Samanda Ekman, min gamla UR-kollega. Nej. Den är väldigt mysig faktiskt. Det har blivit en ny sovpodd för mig, för de har väldigt behagliga röster. Speciellt var det ett avsnitt när Samanda var lite förkyld och lät helt beslöjad. Och Malena är så mysig. Hur som helst. Då pratade de om...
Vänta, hon är så mysig. Proffsig.
Nej, mysig.
Mysig.
Malena Ivarsson, ja. Hon är så mysig. Ja. Mm. Men då pratade de om att göra slut. Och det här har jag också tänkt på. Alltså hur gör man när man har träffats typ 2 gånger men inte vill träffas mer? Hur gör man det på ett snyggt sätt utan att man liksom gör slut? För jag upplevde lite grann i våras att vissa tjejer typ... Det var väl kanske vid 2 tillfällen att det var typ som att deras... När vi hade träffat 2 gånger och de inte ville ses mer så var det som att deras liksom avsluts-sms... var liksom typ mer dramatiskt än min och Lis skilsmässa som vi hade liksom efter 22 år. Du vet, att de ska hålla på och förklara och grejer. Och då hade de ett bra uttryck för det. De kallade det för typ så här, vad fan var de kallade för? Runksats. Alltså det var någonting att man att det blir som att man vill på något vis avsluta med en typ en, alltså en ordentlig sista sats. Nu blir det väldigt manligt kodat då, eftersom de pratade ur kvinnans perspektiv. Och jag kan verkligen känna igen mig det. Och då läste de upp ett så jävla roligt...
Eller en ordentlig jävla squirt.
Ja, precis. Men då läste de upp ett så jävla roligt meddelande från en kille. De hade dejtat några gånger. Och han skrev det längsta och mest poetiska. Och man kände att han verkligen satt och runkade med orden. Hur liksom, vilken plats han var på i livet. Och hur han nu inte kunde gå vidare med det här. För att han flyter runt i kosmos. Och liksom, ja, men det var otroligt långt och de hade träffats 2 gånger och hon, då blir det ju också så här, hur fan ska man svara på det för att när någon liksom gör slut som man kanske inte egentligen bryr sig så mycket om men det blir som att man blir man blir ju då placerad i ett hörn där man har blivit sviken, så att man får den rollen fast man inte vill ha den. Det blir jättekonstigt.
Man får ju svara typ tack för kaffet.
Ja, eller så svarar man inte alls. Alltså man bara, oh, whatever, drop it like it's hot. Hur som helst, han svarade inte heller på det här, för han tänkte att liksom, jag kommer ju inte lämna sent, så jag kommer ju slippa träffa henne. För att han vill inte ha någonting med henne att göra. Han orkade liksom inte. För att det blir också så här, varför ska han ta av sin tid när det liksom är någonting som är avslutat, och då hålla på och förklara. Det blir liksom, ja, men det blir krångligt helt enkelt. Men sen så blev det så att han var lite försenad i alla fall en dag senare, när han då har ghostat henne igen. Och då ser han henne, hon ska lämna då, och då ställs han inför det här dilemmat, så här, hur ska jag göra nu, för han märkte hur hon liksom stannade upp och typ höll på och krånglade med någon grind och skulle liksom långsamt...
Men vänta nu, första gången hade han sett henne på avstånd bara och lyckats undvika?
Nej, första gången träffades de och jag pratade.
Okej.
Ja, det var det jag berättade förra veckan. Och det som hände då var att hon hörde av sig igen då och började texta. Åh, vad kul att se, ska vi ta en drink typ?
Ja.
Men det var ju liksom färdigt och ghostat. Men eftersom han är en trevlig människa, så är det ju så här, när man kan...
Men vad konstigt att hon inte kände av den grejen om hon hade blivit ghostad redan.
Nej, men vissa personer, alltså, är ju... Det är ju lite så här att man tänker att i sin enfald att... Nej, men om jag bara ligger på lite grann så kanske personen i fråga ändrar sig. Alltså typ, jag märker ju direkt om det inte finns någon vibb, eller typ så här, om jag skickar ett textmeddelande och inte får något svar på 2 dagar, då tänker ju inte jag så här, om det inte är så att det är någon man har en nära relation med. Om jag skulle texta dig och du inte svarar på 2 dagar, då skulle jag typ så här, hallå, vad händer? Men om det är någon som har typ kanske träffat en gång, eller liksom kanske bara chattat och man har pratat lite löst om att ses, och personen frågar inte svarar på 2 dagar, då är ju inte som att jag sen så här, jag tror att hon kanske vill ha mig, men hon svarar inte, utan då tänker jag ju så här, okej, tack och hej, nästa tjej. Alltså det blir liksom, då får man ju gå vidare och inte hålla på och kämpa. Men den här personen hade väl inte gått den kursen ännu, så att hon då textade och han hade inte svarat. Men sen så sågs de i alla fall några dagar senare igen då. Men då, det var då han såg henne på avstånd och hon såg honom också, och då började hon liksom vänta in honom genom att typ så här låtsas krångla med någon grind. Men då fattade han ett beslut i huvudet, så här, nu tänker jag inte stanna upp och prata, utan nu låtsas jag att jag har skitbråttom. Så att då gick han bara förbi och nickade lite så här, hej, hej, och mer gjorde så här som att vi har barn på samma dagis, man hälsar, men nu har jag bråttom, jag ska inte stanna och snacka. Och då känns det som att för sen dess har inte hon hört av sig, så nu känns det som att det är avslutat.
Han lyckades göra det så väldigt otrevligt, ja, så att hon fattade det.
Och jag förstår ju att många av våra lyssnare legat sömnlösa och undrat vad som hände med det här. Och nu är den sagan all. Men apropå trådar som har plockats upp, eller inte plockats upp utan som har lagts ut, så när jag klippte avsnittet förra veckan så hörde jag i slutet hur du sa någonting om någon Laura, att du skulle återkomma om det nästa vecka. Jag minns inte riktigt, för jag hade ju klippt till avsnittet då och jag kommer inte riktigt ihåg, jag har ju så dåligt minne som du vet, vad du hade pratat om i början och orkade inte gå tillbaks. Så jag tänker att du kanske måste, om inte jag minns det så kanske det finns lyssnare där hemma som inte heller minns det.
Vad hände med Laura?
Ja, så då måste vi först nu etablera vad Laura-grejen var. Och sen så, ja, att vi pratade om det förra veckan. Och sen så, vad var grejen med Laura? Det vill jag veta.
Ja, så här var det. Jag skulle åka till Sats telefonplan, som jag ofta gör med Adrian. Och när man åker till Sats telefonplan, då den närmaste vägen från oss är att man åker över Hägerstensåsen, som är liksom en ås, en kulle. Så man åker upp på den här åsen som är Hägerstensåsen, och sen åker man ner på telefonplan för liksom gena i Hägersten.
Det är inte så här den här engelska filmen, mannen som gick upp för en kulle och ner för ett berg. Det är inte något sånt, att man går upp för Hägerstensåsen och kommer ner för en kulle.
Nej, det är nog en ås hela vägen, det. Eller en kulle hela vägen, eller vad man vill. Men just den här gången så hade jag glömt att alltså jag hade inga blöjor och det är bra att ha med sig. Så att jag stannade på ICA Supermarket Hägerstensåsen. Mm. Och det var ju en affär, det är en affär som ligger en och en halv minuts gångavstånd från där vi bodde under barnens uppväxt.
Ja, men jag minns det. Där hade du och jag handlat lunch någon gång när vi när du, någon av oss, ja, var pappaledig. Det var väl du, exakt, kanske som var pappaledig med Rut eller någonting.
Jag minns fan vad vi åt. Vet du, jag visade dig någon macka som jag gjorde då. Så jag gillade ju protein väldigt mycket på den tiden.
Ja.
Så att jag köpte en så här ostfralla. Alltså den med smält eller ost på toppen.
Just det.
En sån fralla.
Mm.
Och sen så öppnade jag den med mina fingernaglar. Och sen så stoppade jag in ett helt paket med rostbiff i den.
Just det. Du fick ju mig att köpa rostbiff som smörgåspålägg där under en tid.
Ja.
Det var ju skitgott. Med dijon och lite cornichonger på.
Och rostad lök får man inte glömma. Det blir ju ett smörig bröd nästan. Ja. Men här var det en brutalare variant. Att bara öppna upp den, stoppa in ett helt paket rostbiff. Sen drack jag också Arlas proteinblåbärsmjölk till.
Mm.
Fint minne.
Mm.
Vi var på väg för att fira 100 avsnitt hos en lyssnare just då.
Och nu, så det var det som nu hände. Är vi på 560 typ.
Ja, det har hänt en del sedan dess. Men där var vi ju såklart mycket. Man passerade ICA på väg till både, det ligger vid både skola och en av barnens förskolor.
Mm.
Och det var ju samtidigt jävligt länge sedan, för det var 6 år sedan som vi flyttade hit där vi bor nu.
Mm.
Så det är nästan ett decennium.
Nej, det kan man inte säga. Det är en överdrift att säga att 6 år är nästan ett decennium.
Kanske. Det är liksom, ja, det är närmare ett decennium än inte ett decennium.
Det är ju mer, Churchill, det här är inte början på, det här är inte slutet, det här är inte början på slutet, men det är slutet på början. Det här är liksom...
Men jag kanske tar ut saker i förskott lite grann. Men sex år. Mm. Alltså tänk liksom, eller så här, jag var 34 då, nu är jag 40.
Ja.
Då fattar man ju att det har gått några år.
Liksom. Ja, visst. Det har gått 6 år liksom.
Ja, men Rut var 4 år då. Det är inte gammalt alls.
Nej, hon är 10 nu. För det har ju gått 6 år.
Ja, exakt. Exakt. Men i alla fall så på vägen ut då, så var det en kvinna som sitter alltid utanför ICA där, som heter Laura, vet jag.
Mm.
Som sa, men... Hej!
Ja.
Alltså, det är en rumänsk kvinna som sitter där och tigger. Fast hon tigger inte, för hon säljer blommor.
Ja.
Men hon var så här, hej, grattis till bebisen. Så här, vad kul att se dig, typ.
Mm-hmm. Alltså på jag tyckte, klingande riksvenska?
Nej, men jag kan liksom inte härma hur hon pratade. Men dock så, sist jag träffade henne så pratade hon ingen svenska alls. Nej. Men nu kunde hon ändå liksom gratulera till bebisen och säga att det var kul att se mig igen.
Ja.
Vilket var helt otroligt att hon mindes som jag var efter 6 år.
Mm.
Och jag mindes henne såklart, dock inte, jag mindes inte då att hon hette Laura.
Nej.
Men hon gav mig blommor, för att hon är liksom inte en tiggare riktigt, utan hon har en deal med en blomsteraffär. Det här är helt otroligt. Det ligger en blomsteraffär precis bredvid där. Ja. Och då får hon så här liksom skröfs av dem, alltså blommor som de ska slänga, sånt som blir över när de gör en bukett, så att hon kan göra själv, binda ihop fina buketter.
Mm.
Som hon säljer, vilket är så här otroligt också av blomsterbutiken, för hon blir liksom en konkurrent till dem, för det är ganska fina buketter som hon lyckas göra av det där.
Men,
och hon gav mig en bukett. Ja. Hon gav mig en bukett och så sa jag så här, kan jag swisha det eller någonting?
Mm.
Hon var nej, jag vill att du ska ha det här, så här, grattis till barnet. Och så berättade jag det för familjen hemma, så här, minns ni den här kvinnan som sitter alltid utanför ICA Hägerstensåsen? Och de bara, ja, det är ju Laura.
Mm-hmm.
Så de minns henne tydligt och också vad hon heter.
Mm.
Och sen så någon dag senare så skulle jag gå och panta burkar på, alltså tänkte jag på det så här att fan, det känns som att det finns inte så mycket romska tiggare längre som det gjorde förut.
Mm-hmm.
Så jag undrar om de så här har börjat försvinna liksom från gatubilden.
Just det.
Men sen dagen efter så skulle jag gå till Hemköp i Bredäng.
Mm.
Och panta, jag hade jättemycket burkar. Och jag älskar när jag ska panta mycket burkar. För du vet, man kan köpa och handla för 200 kronor.
Mm.
Men det blir 109 istället.
Ja, just det.
Det gillar jag verkligen. Mm. Och så var det då en romsk kvinna som föreslog att hon skulle få panta mina burkar. Mm. Och då liksom lite otrevligt så sa jag att jag vill ha burkarna själv. Mm. Inte otrevligt men kort, ungefär som när han ghostade henne på förskolan.
Mm. Just det, du har bråttom.
Jag gjorde väldigt tydligt att det fanns inget utrymme för förhandlingar. Nej, nej. Och så insåg jag att det finns visst romska tiggare fortfarande. Mm. Men det har skett något så jävla obehagligt med ens perception.
Just det.
Så att jag ser dem inte, de har inga namn. Alltså det finns liksom ingen Laura, så att om det kommer någon nu så skulle det vara väldigt svårt att fixa någon deal med blomsterhandeln.
Ja, just det.
Alltså man har liksom ens, man har liksom på något vis korrumperats på ett så jävla obehagligt sätt på de här sexorna.
Ja, men det här...
Och det kanske, ja, kanske är ännu liksom mer svindlande än det här att det har gått 6 år och huruvida det är nästan ett decennium. Alltså så här, vad som har hänt med ens blick.
Att det blir liksom en gradvis på något vis avhumanisering. Gud, vilket hårt ord, för det är det ju inte. Men man vänjer sig vid någonting som tedde sig liksom fruktansvärt. Och jag vet ju hur vi pratade om, ja, det i podden, och det var ju på den tiden när du och jag bloggade också på Mama, och man skrev, ja, om det här. Det var något riksdagsval också där med Sverigedemokraterna, och det var de här romska tiggarna, och det var liksom, det var ju, allt var ju så otänkbart och det var liksom så konstigt. Och nu är det så här, nu är det vardagsmat bara, och man liksom,
ja, visst,
bara rycker baxarna. Och sen så tänker man då,
och man skulle kunna tänka sig, men det skulle också kunna bli vardagsmat, skulle ju också kunna vara så här. Ja, för 6 år sedan så då fanns inte de här människorna, vi hade inga verktyg. Men nu har det gått 6 år, så nu vet jag hur jag ska hjälpa de här människorna. Mm. Men det har ju inte varit någonting sånt, nej, för mig, utan bara att jag låtsas om, eller för mig finns de inte.
Nej, men man låtsas ju inte. Eller man, jag pratar om, nej, mig själv. Utan det blir ju liksom att alltså lite som när man har på teater, så säger man det här, alltså har man en rolig mask på sig eller någonting, så är det kul liksom i typ 2 minuter, sen har publiken vant sig och då är det liksom ingen grej längre att man har en konstig mask. Nej. Nej. För att man vänjer sig vid det. Det finns ju andra sådana exempel som inte är lika negativ. Det är till exempel rökförbudet på krogen, hur det var liksom så otänkbart och konstigt när de skulle förbjuda rökning på krogen, alltså där 2004, sommaren. Jag kommer ihåg liksom de sista skälvande kvällarna när man fick fortfarande röka inomhus på krogen, och sen så bara, hur sjukt det var liksom att man inte skulle få göra det längre, och hur fruktansvärt främmande det känns nu att sitta. Jag satt igår och drack en öl på en pub här på Söder, och liksom hur avlägset det kändes att bara tända en cigarett där inne liksom, när man satt vid bardisken, att det är så långt borta, så att det liksom, har det ens hänt? Fast man var ju, jag var ju 24 år då, apropå att saker
en annan sak som jag tror man verkligen kommer tycka känns konstigt att man har gjort, det är att man har med självklarhet helt ogenerat badat bastunaken. För det rasar ju en debatt om det, och jag som bastar överallt hela tiden och medlem i 3 olika bastuföreningar märker ju att så här, på typ 3 år så har det skett något enormt som inte har verkar hänt där i Östersund och sådär, som diskuteras nu. För att nu är det självklart.
En kort rekapitulation bara. Alltså det har ju varit då så att i Östersund, det har ju hänt några incidenter kring just det här med badkläders vara eller icke vara i olika bastusammanhang. Bland annat så var det en kvinna då som på något vis blev trakasserad av män på någon offentlig bastuinrättning i Östersund för att hon hade badkläder på sig i bastun.
Visa pattarna, ja, men visa.
Det känns ju lite så. Alltså, jag ser framför mig hur det kommer in en stackars kvinna, skyller sig med, ja, med typ en baddräkt eller bikini eller någonting, och sen sitter ett gäng gubbar och bräsar med kanske lite mage och bara pungar, och det är könsår och det är snoppar, och det är liksom allting bara hänger ut och bara, ta av dig för fan, ta av dig grejerna. Hörru, här inne är vi nakna. Det är naturligt, för fan, kom igen.
Men så där har det ju alltid varit. Alltså sådana här gubbar har alltid funnits, faktiskt utsatt unga killar också. För jag minns alltså så här, i de yngre tonåren, de har precis börjat utvecklas, så vill man absolut bada med badkläder. Men då, om man försökte sig på det i en simhall, så blev man ju direkt utskälld av olika gubbar och personal. Men det som har hänt är ju så här att, för det har varit självklart i Sverige att man inte får ha badkläder. Det har påståtts att det är ohygieniskt på ett sätt som ingen någonsin har kunnat bevisa.
Nej, och det kom ju upp i den här diskussionen också, att det är, att det där argumentet att det är ohygieniskt. Ja. Jag kan fatta att det är ohygieniskt, det är att bada med badkläder, och speciellt de som också har badat med badkläder. Alltså när det är klor i poolen, och man då har liksom, som många killar har, att de har kallingar under badbrallorna, för det är någon slags konstigt, då blir det ju, kloret gör att liksom de här smutspartiklarna och bakterierna och annat som man då har liksom i de där regionerna, man liksom i, på kroppen liksom upplöses och kommer ut i badvattnet, vilket gör att reningssystemet måste jobba på högvarv, så att det går åt mycket mer energi och det blir liksom, det blir dåligt på allt sätt. Så där kan jag ju fatta liksom att det är, fast det är ju något inverterat, att man då ska ha, då ska man ha badbyxor, men man ska liksom inte ha kalsonger på sig. Men att det ska vara mer hygieniskt att sitta naken i bastun och inte med badbyxor, det finns ju...
Det är svårt att leda bevis. Ja. Utan det är bara, det har väl varit så här typ i Sverige att man har inte stått för att man vill ha det textilfrei som i Tyskland. I Tyskland är det bara så här, textilfrei, här visar vi könen. Mm. Men i Sverige har det varit så att man ska vara naken, man ska absolut inte ha badkläder. Men, och där har det ju ändrats som fan. Mm. För att i Sätrabastun och Tantobastun och överallt nu, så är det inte bara okej att ha badkläder på mixbastu, utan påbjudet. Och där är det liksom helt nytt. Mm. Och jag är så jävla kluven, för att jag tycker ju att det är så sjukt sorgligt att saker och ting ska bli mer och mer påklätt, och att nakenhet ska vara mer och mer konstigt.
Nej, men inte konstigt. Samtidigt, alltså, det blir ju att nakenheten blir ju, det blir ju sexualiserat på ett sätt. Jag menar, när man tittar på bilder från ens semestrar när man var barn på 80-talet, och när alla tjejer sola topless, och det liksom är, det var ju klart att man tittade. Alltså så här, det går ju inte att sticka under stol med att man, om det var snygga tjejer, att man såg ju de brösten. Men det här har ju du sagt så fint, tycker jag, i, när du var på den här naken bastun i var det i Tyskland du var då?
I Marocko.
I Marocko, just
det. På ett tyskt hotell i Marocko.
Just det. Och att man, precis på samma sätt som om man ser en snygg man eller kvinna, framförallt kvinnor i mitt fall då, eftersom det är de, det har vi också konstaterat i den här podden, att jag är heterosexuell. Kommer du ihåg det?
Ja, just det.
När jag var så här, gud, alltså killar är så mycket tråkigare än tjejer. Och du konstaterar det
bara. Men... och jag blir liksom inte ens hård av att krama dem. Jättetråkigt att krama killar.
Och du bara, men det är ju för att du är heterosexuell. Offer. Mm. Ja, det var också roligt. Men att man på samma sätt när man är i nakenbastu, om det kommer in en tjej som är snygg så, och har en snygg kropp, så konstaterar man ju det. Det är ju inte som att man bara liksom inte registrerar det överhuvudtaget, men det är som att när alla är nakna, så blir det mer som att det är såhär, någon som kommer in och är snygg, inte någon som kommer in och är typ såhär, wow, fan, knulla.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kåt, runka.
Nej, exakt.
Utan att det blir liksom...
Nej, precis, som du kommer in någon, var man än sitter. Om man ska gå på en konsert... Mozarts Requiem, så kommer det in en kvinna i kyrkogången som är skitsnygg och har snygg kropp. Då kommer man ju absolut notera det.
Och då kanske man säger så här: går du ofta hit, eller gillar du Requiem? Alltså, han skrev ju den, han låg ju för döden då när han skrev den, och det var ju han dog ju nästan när han skrev den. Det har man ju sett i den här filmen om Mozarts liv. Heter den Salieri? Eller vad heter den filmen? Ja, heter den Salieri?
Exakt. Ja, det
är ju roligt att en film om Mozart heter Salieri, för att man pratar om liksom antagonisterna, om man ska säga då. Det är som Bob Dylans låt Most of the Time, när man vänder på det. Alltså, det tycker jag är en av de finaste kärlekslåtarna. Most of the Time, att han är en avslutad relation. Och så sjunger han, istället för att säga så här: fy fan vad jag saknar dig, jag vill ha tillbaka det vi hade, kan du komma hit, jag vill ha dig nu, så sjunger han ju most of the time she ain't even on my mind, most of the time, ja, du vet, att han vänder på perspektivet, att det är så här, för det mesta så funkar det skitbra, och det är väldigt fint. Och det är ju samma grej med det här på något sätt.
Hur då?
Ja, nu är jag helt fladdrig. Jag känner mig lite fladdrig idag. Jag har liksom
jag fattar inte.
Jag kommer direkt från Nyhetsmorgon. Jag var ju som sagt ute och drack några öl igår. Det var ju min första.
Ja.
Jag har ju de här.
Det är okej, men vi pratar om bastu nu.
Ja.
Och bastukultur och vad vi tycker om det, för att det är väl så här att jag tycker att man måste utvecklas med samhället, så att det är bra att tillgängliggöra bastu. Jag som bastuvärd i Sätra bastun vill ju att alla ska kunna komma dit, även om man kommer från ett land som har annan syn på det här, eller man är en kvinna som är van vid att bli sexualiserad. Sen är jag ju otroligt sorgsen över liksom själva premissen för det här, att det krävs badkläder för att folk ska känna sig trygga i en bastu liksom.
Ja, men det är det här, alltså högerhanden, vänsterhanden, man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, och det är väl det jag tänker att en del av de här gubbarna sitter och skriker på den stackars kvinnan som kommer in, att hon som individ får representera någonting som de tycker är förjävligt i samhället, alltså en samhällsutveckling som de vill stoppa och de vill bromsa, och sen så ger de sig på då en stackars kvinna som kommer in, vilket ju är helt vidrigt att göra. Däremot så kan man ju, samtidigt som man då tycker välkomnar henne och bara gud vad trevligt och får henne att känna sig välkomnad, så kan man ju med andra handen försöka förändra det här sättet att se på. Och det kan man ju göra till exempel med sina nära och kära, sina barn. För jag har ju en bastu i grannhuset, alltså som jag har nyckel till, och där jag nu har börjat basta. Och då har jag liksom till min stora lycka lyckats få min äldsta son att också uppskatta liksom basteriets bastlivet liksom. Men för honom är det ju helt självklart att ha badbyxor, även om det bara är jag och han. För det tycker jag är en grej i det här, att för mig är det ju så här, jag vill ju helst så här, ett, basta. Det är det bästa. Alltså jag älskar att basta. Det går före liksom allt det här med kläder eller inte kläder. Två, basta naken är det bästa. Men alltså, i brist på basta naken, så tycker jag fortfarande att basta är så härligt, så jag tänker inte strunta i att basta bara för att jag måste ha badbyxor på mig. Däremot när jag är själv och liksom det inte finns en risk för den här typen av konflikt och allt det här, så till exempel när jag bastar på landet eller när jag bastar då i den här lokalen, bastun som jag har i grannhuset, då är jag ju naken för att det är liksom bara Gud som ser på. Och Gud har ju skapat mig, så att det måste ju vara okej för honom eller henne det att jag är naken. Men min son då vill ju ha badbyxor på sig, och då är det jätteviktigt för mig att inte skamma honom eller göra den där ta av dig badbrallorna, vad fan. Men däremot föregå med gott exempel, för jag har ju läst någonstans, jag vet inte om du har hört det, barn, de gör inte som man säger, de gör som man gör. Så jag tänker att om han då om han då ser mig basta naken hela tiden, så finns det ju en chans, om man då ska tro på de där visa orden att barn gör som man gör och inte som man säger, så kommer ju han också vilja basta naken vid de tillfällen då det bjuds, och där det liksom inte anses vara konstigt att basta naken. För att det är ju någonting i att basta naken som är härligt. Men där vet jag inte heller liksom, alltså om det är så mycket härligare att basta naken, vet jag inte om jag Jo, fan jag tycker det. Nu står jag för det. Alltså jag tycker att det är härligare att basta naken. Så att det finns både den aspekten att jag tycker att det är mysigare. Men sen så finns det ju också den här aspekten att jag vill att nakenhet ska vara någonting naturligt för mina barn. Ja. Att det inte ska vara någonting konstlat och någonting liksom märkligt. Och att man ska kunna vara naken. För det är ju det här att ungdomar nu för tiden duschar allt mindre i skolan och sådär för att de inte vill visa upp sig nakna för sina klasskompisar liksom i omklädningsrummet.
Jag var ju jävligt tidig med det, för att jag duschade inte under min skoltid.
Men det var ju för att du inte gick på gympan. Du satt väl och rökte gräs i någon park istället.
Ja, jo, det är sant. Men jag vet inte, jag tyckte det var jätte... Jag tyckte det var, fast jag har haft så lite problem med nakenhet sen. Alltså det var väl någonting med det här med pubertet och jag tyckte det var jävligt jobbigt att vara naken. Fram till att jag var liksom helt färdig puberterad.
Jag har absolut inga minnen av det. För att vi hade ju bastu från att jag var 14-15. Pappa byggde ju en bastu i villan där jag är uppväxt. Och den var färdig tror jag till... Jag tror att det var i lagom till min... Om det var 14 eller 15 års dag. Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Men då, vi bastade ju på lördagar, han och jag. Och då var det ju aldrig liksom något snack om att jag skulle ha några kläder på mig i bastun. Alltså badbyxor.
Ja, faktiskt, när du säger det så minns inte jag... Alltså, jag måste nog ha varit avslappnad där just hemma i bastun också. Mm. Eftersom jag inte minns det och alltid bastade på helgen också.
Det var också roligt, apropå skolan... det med nakenhet, att Manne har ju konstigt... Han, såg ju då, nu när vi har bastat en del, att jag på ett helt annat sätt än när jag var gift liksom ansar könshåret. Ja. Och fattar precis vad det handlar om, att jag ska vara, alltså så mycket har han koll att det handlar om att jag ska
haffa... om det då?
Nej, men att det handlar om att jag ska haffa guss liksom, att jag ska göra det. Det är väldigt roligt. Men då kunde jag ju på ett lite skämsamt sätt säga så här: ja, jag har ju ingen aning om hur du ser ut mellan benen, för du vägrar ju att ta av dig badbrallarna, pojkvasker. Och då skrattade han lite.
Ja, kul. Men jag var med om en fantastisk grej apropå det här med frigjordhet och nakenhet i Hellas för några år sedan. Då var det mixbastu och det var ett gäng nakna stammisgubbar där med, komplett med virkade mössor och allting.
Ja, just det.
Och sen så var det en kille som var där, jag tror att han var svensk, så minns jag det. Mm. Och han var och liksom i yngre 20-årsåldern och han var där med sin otroligt, otroligt vackra svarta fransyska.
Han hade en helt egen vacker fransyska.
Ja, det lät konstigt. Alltså hans flickvän som var en väldigt, väldigt vacker svart fransyska.
För jag tänkte att det skulle vara, att en fransyska är ju också en styck detalj. Det hade varit roligt om han hade med sig en vacker fransyska in i bastun.
Det hade varit jättekonstigt. Men hon då, det var tydligt att hon tog seden dit hon kom. Mm. Och att hon tyckte det var så otroligt skönt att komma till det här frigjorda Sverige.
Ja, just det.
Där det är helt avsexualiserat. Mm. Inte konstigt alls. Mm. Man får vara som Gud skapade den.
Just det.
Så att hon liksom sträckte ut sig naken på liksom liggande. Jaha. På nedersta laven.
Okej.
Okay. Och det var så hon tyckte det var jättebekvämt, jätteavsexualiserat. Ja. Men hennes pojkvän var sjukt obekväm. Ja. Och gubbarna liksom har aldrig liksom stirrat så mycket. Nej. Någonsin.
Och de började helt plötsligt skyla sig för att deras små gubbsnoppar började helt plötsligt resa sig.
Det var så jävla roligt att hon hade den här idealiserade bilden och, men inte de märkte att det inte alls var den här avsexualiserade stämningen som hon längtade efter.
Men en annan grej som är med det där, jag tänkte om vi ska försöka komma fram till någonting vad gäller det här med bastudiskussionen, så om sammanfattningsvis så tycker i alla fall jag, du får väl säga emot då och komma med något eget, men så är det ju att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt när det gäller den här bastudebatten, att man kan liksom förorda nakenhet i bastu på liksom någon slags strukturell generell nivå, men man kan liksom inte på individnivå gå in och försöka detaljstyra folks beteende i bastuarna runt om i landet, för att samhället förändras och det är liksom ingenting som man kan göra någonting åt, precis som med hur fan ska jag få ihop det här, de romska tiggarna som där det då liksom har successivt förändrats
samhällsmässigt. Det är verkligen inte
nej men det blir ju jättesvårt för att det är...
Nej, men så språket. Det är som med språket att till exempel då att spirituell betyder andlig.
Ja, men det som jag menar är så här, det som jag nu fick med en tankeställare, precis som jag fick nu har jag så många bollar i huvudet känner jag, men jag ska försöka knyta ihop det. Precis som jag fick när jag lyssnade på Lagom kondition, när Erik Wikström pratade om det här med papperstidning, hur bra det var att ha den framme för barnens skull, för att då bläddra dem lite i den. För man sätter en vana, man sätter liksom en kultur, att man tar del av liksom objektiva nyheter istället för att sitta med mobilen och kanske, så som i mannens fall då, inte ditt då, utan min son, att det blir att man får sin egen världsbild ganska mycket bekräftad hela tiden, för att man, algoritmer och annat gör att man styrs in åt ett visst håll när man bara följer nyheter och annat i sociala medier. För det hade vi en ganska intressant diskussion om i bastun, som jag väntar lite med, för att jag måste nu avsluta det här. Jag måste vara lite stringent. På samma sätt som man då inte kan liksom stoppa utvecklingen vad det gäller mobiltelefoner, eller vad det gäller så här, att folk har kläder på sig i bastun, eller vad det nu kan vara, så måste man hänga med sin tid. Men man kan ju samtidigt liksom vidta åtgärder när det gäller typ de romska tiggarna till exempel, för det minns jag hur vi pratade om i början, att det var viktigt för eftersom vi inte var uppväxta med det här, men att det blir en verklighet för våra barn att de här romska tiggarna finns, att man då måste visa på det, alltså det sjuka i det här, och visa, att inte avhumanisera dem, utan veta att de heter Laura, och ibland ge dem pengar trots att det strider mot ens egen principiella uppfattning i frågan, det vill säga vi har ett socialt skyddsnät, det här, man ska liksom inte tigga 2023 i Sverige, det här hör liksom forntiden till, men uppenbarligen så hör inte forntiden till, utan nu sitter de faktiskt här och tigger, och då kan man inte bara gå förbi dem hur som helst för att man tänker att vi lever i ett land där vi har en välfärdsstat där liksom sådana här ska plockas upp och inordna sitt system av arbetsförmedling, sysselsättningsåtgärder och annat, utan för barnen kommer ju bara se vad man gör, för barn, du vet, de gör ju inte vad man säger, de gör vad man gör.
Så de kommer stå där nakna och ge pengar till tiggare.
Ja, och det är det jag menar. Därför kan man ju visa då, på samma sätt som att man då kanske ska uppmärksamma tiggarna igen, att man ska försöka tvinga sig själv att göra det, så ska man också, när tillfälle bjuds, bada naken i bastun för att visa sina barn att en annan värld är möjlig. En värld där man faktiskt kan veta att tiggarna utanför ICA supermarket på Hägerstens åsen heter Laura, och en värld där man sitter naken i bastun och kan sträcka ut sig och vara en snygg fransyska utan att det liksom ska vara någon stor grej, och att nakenhet är en stor grej. De två grejerna måste man ju kunna göra liksom.
Säg inget mer nu.
Nej, men det var en ganska snygg ihopkoppling tycker jag själv.
Det var otroligt lång, men precis sista meningen där.
Ja,
så
men
det
var en kanon.
Det tog det väldigt bra.
Jag har ju för övrigt, ja, apropå det här med papperstidningen som jag sa då med Erik Wikström och Lagom kondition, så har jag ju nu börjat prenumerera på papperstidningen för att just det här som jag pratade om.
Jag har precis slutat, så där är jag verkligen ur led med tiden.
Jaha, du har haft papperstidning alltså varje dag tills typ nyligen?
Ja, fram till årsskiftet.
Jaha, för att jag har
alltså
inte...
9 månader sedan.
Jag har inte haft det på, ja, säkert... Det måste vara närmare ett decennium. Kanske 6 år.
Är det sant?
Ja, kanske 6 år.
Ja, jävlar, okej. Okay. Ja,
nej, men jag har ju läst pdf-en i mobilen. Men nu har jag ju då haft den framme. För jag diskuterade det här med mannen, min son då. Och för han har också hört från en samhällslärare i skolan att det är ganska bra att läsa tidningen. För man får liksom en lite mer objektiv bild av verkligheten. Och man får ta del av andra röster än kanske de man bara möts av i sitt dagliga flöde. Det finns någonting nyttigt i det där. Och så att då har jag nu beställt det. Däremot så kan jag inte ännu utvärdera hur det har gått, eftersom det var första dagen den kom var igår, och det var då vi spelade in på fredag, och det var i torsdag, och nu ska de vara hos sin mamma en vecka, och då så har de ju ingen tidning, så att jag får liksom återkomma i ämnet när jag har haft dem lite och jag ser hur mannen behandlar tidningen på morgonen.
För mig är det ju första svampsäsongen som jag inte har papperstidningar. Det har ju varit en jävla utmaning, jag ska torka dem.
Gud, ja, det förstår jag.
Ja, så att det är ganska svårt. Men jag har ju kört på papperskassar och reklamblad.
Ja, jag var ju ute, apropå det, det var innan jag hade börjat med tidning. Förra helgen då så var jag och Jojo i Tyresta och jag tog med en sån här petflaska med pannkaksmet och en gjutjärnspanna där med sån här pannkakslag. Lägg, säger man pannkaks? Vad säger man?
Ja. A lag.
Ja, eller hur? Alltså en stekpanna som är gjord för pannkakor. Och då hade jag ingen tidningspapper eller någonting hemma, så att då stannade jag till på en mack och köpte, jag trodde man kunde köpa lite mindre pack, men jag var tvungen att köpa en sån här jätteburk med, du vet, sån här ser ut lite som vit frigolitgrej som man använder för att tända brasor. Sån här som är in, jag vet inte vad det är för jävla ämne.
Ja, just det.
Ja. Uh-huh. Och det var ju för sig jävligt smidigt, för det gick ju sjukt snabbt att tända en brasa med dem.
Bra. Du, jag måste återknyta till det du pratade om förra veckan, för det var så intressant. Det här med att vara frikopplad från sina barn.
Just det.
Att vara sin egen. Mm. Det har ju såklart stora fördelar. Men det har kanske också nackdelar.
Mm. Ja, men det, om vi ska bara rekapitulera det, så var det ju så här att jag upplevde att det var ganska skönt, men att du hissade en varningens flagg, för att risken är att man, bara för att barnen inte på samma sätt uttrycker ett behov av en, så gör man, kan man då göra misstaget och tro att de inte, precis, har det, fast det är så att barnen har det behovet precis som tidigare, bara att de inte uttrycker det på samma sätt, för att det är liksom andra behov än det här klä på sig som Adrian har, att någon måste klä
Gud,
på honom.
Gud, vad smart sammanfattning. Ja. Det där var Ingvar Storm-nivå. Ja. Exakt så.
Gud, det känns som att du liksom blandar och ger lite här i omdömen om mig. Det är så här,
jag måste vara ärlig.
Hissar och dissar, känner jag.
Ja, verkligen.
Bara, det var, är han ett geni eller är han en idiot? Ingen vet.
Ja, men det där var genialt.
Ja,
jag hittade så ett tydligt exempel på de olika hållningarna, för att man kan ju vara liksom, sitta ihop med sina barn även när man själv blir äldre och när barnen blir äldre. Mm. Vi ska först ta min mamma. Eller först ska vi ta uttrycket så här, som jag tror jag lärde mig från Li.
Alltså min exfru.
Ja. Uh-huh. Ja, exakt. Som var så här, man är aldrig lyckligare. Eller man mår aldrig bättre än vad ens, fan, jag kan inte uttrycka det.
Gud vad roligt, för hon dök upp, Li, förresten, i en av mina datingappar. Jag swipade höger på henne. Så jag tänker, kul då om vi dejtar. Och sen så ghostar jag henne efter första dejten. Och sen blir det skitkonstigt vid överlämningarna när hon kommer med barnens grejer och med barnen. Ja. och det blir så stelt och vi pratar. Och sen så hör hon av sig igen och så bara, ja, men kul att träffa dig, ska vi ta en drink? Och jag inte svarar på den. Och sen så träffas vi igen hela tiden.
Nej, precis. Citatet var typ så här, man mår aldrig bättre än vad ens barn mår som sämst. Alltså, jag kan inte uttrycka
det. Nej, men det alltså, är exakt så.
Alltså, man mår lika dåligt som ens barn mår, liksom. Så att om man har ett barn som mår dåligt, då kommer man inte må bättre än vad det barnet mår.
Nej, exakt.
Kan du som var så stringent och genial, kan du...
Ja, men det är exakt så. Alltså, så här, vi säger att du är på en jättebra plats i livet. Du är typ så här, du är i form, du springer bra, du liksom har pengar på banken, du liksom trivs med din tillvaro, du har liksom ett intressant jobb, du träffar intressanta människor, allt bara flyter på. Så kommer du inte kunna njuta av det om det är så att du till exempel har en son eller en dotter som en dotter som skär sig, eller är anorektisk, eller en typ son som är hemmasittare och bara sitter och spelar dataspel hela dagarna.
Man mår aldrig bättre än sitt sämst mående barn.
Exakt.
Så är det. Jag tror att det är så rätt mycket för min mamma. Hon är född 46 och hon är väl 77 år gammal.
Alltså, hon är nästan 8 decennium.
Mm, hon är nästan vuxen. Ja. Och hennes barn är, det yngsta är 35, ja, och det äldsta är 47.
Just det.
Hon har ett arbetsrum som hon har tillsammans med pappan, med ett långt, långt skrivbord där hon sitter på högra sidan och han på vänstra sidan. Och där har hon bilder med alla sina barn.
Och de sitter bredvid varandra? Alltså i ett långt skrivbord.
Ja, de har ett gemensamt arbetsrum i ett långt skrivbord. Så att de har liksom sin del.
För det är för sig, det gör man ju på arbetsplatser, kommer jag på. Gud, jag var så länge sedan jag satt på en arbetsplats, men det gör man ju.
Framför henne så har hon jättemycket bilder på barn och barn och barnbarn. Mm. Och hon är liksom otroligt engagerad i alla mår. Och hon, det är nästan så att ibland så tänker jag att hon mår inte bättre än sitt sämst mående barnbarn.
Okay.
Och hon har ju ändå, hur många blir det? 4 plus 4 plus 3 plus 2, vänta, jag kan inte.
Ja, men 4 blir 8 plus 3 är 11, 13
någon stycken. Mm. Så att det är mycket med det där liksom.
Är Adrian yngst nu av alla barnbarnen?
Eller? Aha, ja, det är han. Och sen så har vi min pappa som sitter på skrivbordet bredvid, eller samma skrivbord med stolen bredvid.
Ja.
Han har bilder på sin uppväxtfamilj, eller liksom sin ursprungsfamilj,
ja,
på sin lillebrorsa Bosse när han var 6 år, ja. Han har på huset han växte upp, han har på lite av sina bokomslag, och han älskar verkligen sina barn och barnbarn,
ja.
Han tycker oftast, ja, att det är jättekul att umgås med dem, mm, alltså i lagom stora portioner då.
Just det.
Inte om det är för mycket oväsen runt omkring, men i lagom stora portioner så älskar han att umgås med sina barnbarn. Han blir jätteglad när vi ringer och sådär. Mm. Vilket vi är för dåliga på.
Mm.
Men jag tror att han är helt frikopplad.
Ja, alltså han mår inte...
Nej, om någon av oss mår jättedåligt, mm, då kommer han tänka, åh, gud vad tråkigt.
Mm.
Men sen så kommer han inte känna det liksom.
Nej, just det. Det påverkar
vi
inte hans
allmäntillstånd. Ja, det rubbar liksom inte hans cirklar.
Nej.
Vi sitter inte ihop alls på det sättet.
Nej, just det.
Och därmed inte sagt att han liksom en dålig pappa och morfar och farfar. Det är bara att han har
gått vidare liksom.
Han har verkligen gått vidare.
Det är som min pappa har ju också haft olika såna här sägningar. Bland annat så har han ju sagt då, vilket påverkar mig ganska mycket med min ADHD, att det är så här, att det är jobbigt att bli vuxen. Alltså han pratar mycket om adolescensen, vuxenblivandet som en kris, och jag bara, det är väl jobbigt. Och sen så var det bara, problemet för mig var att den krisen pågick liksom i 23 år. Och sen så har han ju också sagt att barn är någonting man får till lån sen tid. Det är också så här uttryck som man har. Alltså det är liksom, det är klassiskt pappigt ju att ha olika så här uttryck för sådana där saker ändå.
Ja, men därför så undrar jag vilken av, för förra veckan var du så inne på att man ska vara sin egen, och jag undrar då om du ska utvärdera de här två olika föräldraskolorna,
ja.
Vilken tycker du är mest, eller finns det någon som är bättre än någon annan?
Ja, men jag är väl, alltså där är väl jag så jävla tråkig nu, så att jag tänker att en balans mellan de där två polerna är väl det absolut bästa. För jag tänker att man, jag kommer ju aldrig kunna liksom släppa Manne och Jojo. Och då pratar jag inte om din lillebrorsa och dig då, utan jag pratar om det, utan att prata om mina söner, eftersom det vi pratar om, helt. Däremot så är det väl liksom så att jag måste också förstå att jag kan inte gå in och typ detaljstyra och mikromanagera deras liv, utan det är liksom, de måste klara sig själva. Och det här har jag pratat ganska mycket med Manne om i veckan när han är hos mig. Det är ju så skönt när man får liksom vara ensam och kunna framföra sina åsikter utan att man är två som liksom kommer med ibland diametralt olika. För nu kanske Lisa är någonting annat när han är där, men det behöver liksom inte jag bry mig om, för att jag hör inte det. Men det är liksom så här att du måste klara dig själv, du måste kunna göra det själv. Det gjorde jag häromdagen också med Jojo, för att då ville han att jag skulle göra en macka till honom, och då sa jag så här, men du är fan 8,5, du kan väl göra en macka själv. Och då påstod han att han inte kunde det. Och då vill jag liksom, då ifrågasatte jag det.
Nej, det är svagt.
Ja, för då tänker jag så här, att man måste ju kunna göra en macka själv, för att jag kan ju inte, ingen kommer ju göra mackor åt honom. Och det här är ju också en klassisk sägning, apropå sägningar, det är ju det här med mammor som skämmer bort sina söner. Så är det ju så här, att man måste tänka som mamma, nu generaliserar jag, men det här är kanske lite gamla, men att man uppfostrar ju sina söner är ju liksom sina fruars framtida partners. Alltså, och då om man är van vid att ha någon som liksom gör ens mackor och gör allting åt en. Så varför kommer man helt plötsligt då en dag bara börja göra sina mackor själv, eller bädda sin säng, eller städa sitt rum, eller vad det nu är, om man då inte har gjort det? Utan då är det väl lätt hänt att man bara fortsätter. För barn, de gör ju inte som man säger, eller de gör som man gör. Så då hade vi, då kollade jag om Jojo kunde göra en macka själv, och jag märkte ju direkt hur det stötte på patrull, bara för att jag har, du vet, frukostlåda, jag har ju min frukostlåda, den är ju fortfarande up and running, där jag har all sovel och liksom pålägg, som, så att man bara kan ta fram en låda på morgonen, så man slipper hålla på och plocka fram massa olika enheter. Det ska gå snabbt och geschwint. Och den lådan var ju så placerad i kylen så att det var hart när omöjligt för Jojo att överhuvudtaget nå frukostlådan.
Ja,
och det är ju svårt. Alltså, om det finns liksom, ja. Så att han var tvungen att typ ta fram en stol och liksom, det var ju skitjobbigt och omständligt för honom att göra det. Så att då gjorde jag, vidtagade den åtgärden att jag flyttade ner frukostlådan till lägre regioner i kylen så att han faktiskt når den. Och då blev det lättare. Men sen så visade de hur man gjorde. Och det är ju faktiskt så att man måste ju lära sig vissa grejer. Till exempel så tycker han att det var skitjobbigt att bre. Men det är ju för att han inte hade någon teknik. Alltså man måste ju skrapa med smörkniven på smöret liksom, så man, tunna lager som man får liksom, man kan inte gräva, för då får man bara en hård klump med smör som är väldigt otymplig och svår att liksom använda. Och då tycker man att det är skitjobbigt och bred. Det blir bara ett hål i mackan och det blir, allt blir vidrigt bara. Men då bara visar jag honom, det här är tekniken. För jag kom på det, jag har ju aldrig lärt honom hur, liksom, hur man gör ordentligt en macka. Och hur ska jag kunna då kräva av honom att han ska göra det om jag aldrig har visat honom? Så att det här är väl ett exempel, det är det verkligen inte, det här är ett sånt svamligt resonemang så jag kan inte överhuvudtaget återkoppla till din mamma och pappas relation till sina barn och huruvida jag förespråkar den ena eller den andra. Det här var
Att du vill prata om något lite annat.
Det här var ett stickspår. Men det jag vill säga om till din fråga, så är det ju så, en balans mellan de där två. Man ska bry sig om sina barn, för att det kommer man inte kunna sluta göra. Det är liksom egentligen biologiskt omöjligt att man liksom inte bryr sig om sin avkomma. Men däremot så ska man ju inte gå in och mikromanagera och känna att när barnen är då 35 och 47.
Ja, men det gör inte mamma.
Nej, men jag
alltså,
är inte,
hon har aldrig varit curling. Vi vet, jag gjorde ju, apropå bre själv, alltså, om vi skulle ha någon utflykt så var jag tvungen att komma ihåg det och be mamma köpa grejerna till det, eller köpa det själv, och sen göra min egen matsäck som alltid var tunnbrödsrullar med salami.
Ja, men det nu är det roligt, för nu hakade du på mitt stickspår som exempel på ja. Det här, och det jag menar är,
jo, men nej, men micromanager, alltså, det är ingenting som hennes omsorg alls har lätt till att hon har gjort.
Nej, men det som jag egentligen vill ha sagt då, om vi släpper det med micromanagerna och mackorna och skit, alltså att man kan inte, när man är liksom när jag är 70 och mina barn är liksom i 30-40 års åldern, så kan inte jag de kan inte ta upp lika mycket tid mentalt av mig som när de är som Adrian till exempel. För Adrian är ju är liksom, har ett helt annat behov än vad en 35-40-åring har. Och det måste man...
Det är konstigt om man funderar på sin 35-årings strumpor i stövlarna.
Ja, eller liksom relationer eller jobbsituationer och så här. Det är klart man måste ju omfamna det faktum att man kommer oroa sig för sina barn oavsett hur gamla de är. Men man måste ju också kunna gå vidare i viss mån. Sen behöver man inte dra det till sin spets och tänka att barn
är
någonting.
Med dina föräldrar är ju speciellt. Ni hade ju jävligt tätt där när du åkte till Kia och allting hela tiden och så.
Ja, men alltså jag är ju ett typexempel på någon som aldrig har klippt navelsträngen. Alltså jag är ju fortfarande ett barn mot mina föräldrar, och det skriver jag upp på deras konto. Det är ju deras fel. Jag har inget ansvar i det. Nej, utan det är ju då. Nej, men däremot så på riktigt, så om vi skämt åsido, så tycker jag att det är så jävla härligt med Manne. För att det känns som att han har fattat saker om att klara sig själv som jag liksom har fattat nu när jag är 43. Så känns som att han har börjat fatta dem redan nu när han liksom är på gränsen till att fylla ett och ett halvt decennium. att det liksom är att det här med att klara sig själv, att det är viktigt för honom att han har förstått innebörden i att faktiskt jag lever mitt liv. Det är ingen som kan leva det åt mig. Jag måste klara av det själv. Jag måste liksom kämpa för det jag vill. Och det kan inte någon annan göra. Och det tycker jag är så jävla härligt. Och att han också har mål. Och tänker framåt på ett sätt som jag liksom aldrig har gjort. Förutom de senaste typ månaderna, känns det som. För att jag har varit så fullt upp med mig själv liksom. Och mitt eget mål. Ja. Och sådär. Ja. Gud vad vi fladdrade iväg idag. Men det var ju kul. Alltså har vi nu... Vi måste väl säga adjö nu? Eller är det någonting vi vill avsluta?
Nej, nu ska jag verkligen säga adjö. Nej, nu får det räcka.
Ja, nu får det fan vara nog, eller hur? Men nästa vecka, då kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Och då kommer avsnitt 561. Se här i mina anteckningar.
Ja, det stämmer. Mm.
Hur kul kommer det bli?
Då kommer jag vara frisk. Ja, vi hörs.
Ja, då kanske jag kommer vara sjuk. Jojo spydde igår natt. Så vi får se hur det går för mig.
Ja. Eller håll dig frisk.
Ja, det ska jag göra.
Hej!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.